Anna Maria Kjell läser Det röda skriket av Mary Willis Walker.
Tro mig, kompis. Inget är gratis, sa min pappa. Han gav mig mitt liv och en jaktkniv. Det var allt. Han lämnade oss kallt. Jag och fem slynor var fattiga i skiten kvar. Inget är gratis. Louis Bronk, dödscell Ellis 1-enheten, Huntsville, Texas. Första kapitlet. En utsikt som inte var av denna världen, konstaterade Molly Cates. 180 grader förstklassig kuperad Texasmark, genomfluten av Coloradoflodens glänsande blå band. Långt nedanför henne svävade tre kalkongamar med orörliga vingar, red på eftermiddagens termiska uppvindar längs den mjukt böljande bergskammen. Det var den mest storslagna platsen i hela Austin, den förnämsta egendomen, det högst belägna området inom en omkrets av 3 mil. Det var uppfriskande att se att en del Texasbor fortfarande kunde bo så här. Vacker utsikt, va? Ni skulle se den någon gång när nordan blåser. Rösten bakom henne var djup och hes och lite släpig. Den sorts mansröst som Molly kände och tyckte bäst om. Om hon blundade och tänkte tillbaka i tiden kunde det ha varit hennes pappa som talade. Ja, mycket vacker, sa hon och vände sig från fönstret och såg på honom. Hon hade imiterat de släpiga vokalerna i hans West Texas-dialekt. Det föll sig naturligt för henne eftersom det var hennes barndomsdialekt också. Han smålog och tog hennes framsträckta hand i båda sina händer. Trevligt att ha er här, Miss Cates. Det gläder mig att ni ville komma och hälsa på. Han tryckte hennes hand varmt och såg henne rakt i ögonen. En gång hade han varit kroppsarbetare och hans händer var fortfarande grova. Charlie McFarland var en storväxt man, drygt 1,80 lång, och hans kropp var fortfarande muskulös, även om den började bli slapp runt midjan. Han var klädd i rödrutig skjorta, gamla säckiga jeans och dyrbara handgjorda stövlar. Det var vänligt av er, sa han. För jag förstår att ni kommer ihåg alla de gånger jag har sagt nej. Han hade rätt. Hon kom ihåg det. 10 år tidigare när hon bevakade rättegången åt Austin American Patriot och senare när hon höll på att skriva boken hade han envist vägrat att ge en intervju eller ens att tala med henne i telefon. I hennes yrke vande man sig förstås vid att människor slängde på luren och hon tog det inte personligt, men visst kom hon ihåg det. Utan att le tillbaka sa hon: när min chef ber mig om en tjänst försöker jag göra som han vill, Mr. McFarland. Leendet bleknade en aning. Ja, ma'am, jag var tvungen att bearbeta Richard lite för att han skulle be er. Jag ville vara säker på att ni skulle komma. Hoppas att ni kan förlåta mig. Han höjde på de rödgrå ögonbrynen för att visa att det var en fråga. Hon rörde inte en min. Om han ville ha förlåtelse fick han allt anstränga sig lite mer. Sa han att detta är inofficiellt? Molly nickade. Bra. Jag vill inte se någonting av det i tryck. Han gjorde en gest mot det stora, praktfulla vardagsrummet och sa: min fru har just blivit klar med den nya inredningen här inne. Jag gav henne fria händer i bröllopspresent. Den enda kvinna jag känner som lyckas överskrida en obegränsad budget. Han skrattade. Men det var en stor artikel om det i Southern Living den här månaden, så det blev nog rätt skapligt. Molly hade inte hört att han hade gift om sig. Hon såg sig snabbt omkring i rummet. Den havrefärgade berbiska mattan, de två väggarna av solitt glas, sofforna i beige mocka och krom, den vita flygen. Inga böcker eller tidningar, inget skräp, inga familjefotografier, kallt, inga gardiner för fönstren. På kvällen måste de vara stora svarta hål ute.